Ska vi se om det kommer något ljud där, men jag hör mig själv. Då tror jag att du hör mig också. Härligt. Stort tack att jag får komma denna söndagen. Det är Daniel och vill jag tacka, men även alla er andra. Jag är ju västkustbo i exil här i Småland. Så att vuxit upp ute på västkusten på en ö som heter Tjörn. Och har flyttat runt lite grann. Och 2005-2006 så bodde jag i Indien. Och då var det, jobbade jag som missionär där. Och då kom det ett team från Sverige med en liten, en liten tjej som hette Regina. Hon var några år yngre än mig och vi började titta på varandra. Vi fattade tycke för varandra. Sen flyttade hon och jobbade som lärare utanför Göteborg. Och vi träffades mer och mer. Och sen så fattade vi tycke för varandra och förlovade oss och gifte oss 2009. Vi har två barn. Felicia, hon är 7 år, snart 8. Benjamin, han är 10, snart 11. Och de brukar hänga här på fredagarna, eller varannan fredag i fredagshänget. Och de älskar verkligen det där. Det är verkligen veckans höjdpunkt de där kvällarna. Så tack så jättemycket för att ni är med och betjänar samhället och även mina barn på de här fredagarna. För det betyder jättemycket för mina barn. Vad finns det mer att säga om mig? Jo, gillar innebandy, gillar jag. Fotboll, då är det blåvitt som gäller naturligtvis. Vilka är det? Gillar lite musik, gillar att läsa böcker, titta på film, umgås med vänner och sådär. Ja, det är den korta versionen om mig. Ja, jag tänkte ta min utgångspunkt i Matteus evangeliet, 5:e kapitlet och vers 3. Och då är vi inledningen av Jesu egen bergspredikan. Det här är väldigt tydlig och väldigt rak. Det finns tuffa passager där att läsa, saker som man behöver tugga på och verkligen jobba över tid med. Men Jesus, han menar verkligen vad han säger. Och den där bergspredikan, den här undervisningen i bergspredikan är så viktig för oss som troende. Och jag skulle vilja säga framförallt för kristenheten i Sverige skulle vi verkligen behöva komma tillbaka till Jesu egen undervisning i bergspredikan. Han börjar så här i sin kända bergspredikan i vers 3, kapitel 5. Då säger han så här. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Så börjar han sin undervisning. Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. I sagans värld så är det ju så här att vi har en kung och vi har en drottning. Han säger till hjälten eller prinsen som kommer på sin vita häst att den som slår ihjäl draken, häxan eller trollet, han ska få gifta sig med prinsessan och så ska han få halva kungariket. Men Jesus, han pratar aldrig om hälften eller halva kungariket, utan han säger att den som är fattig i sig själv, beroende av Gud, han kan tillgodoge sig hela himmelriket. Den som gör sig beroende av Gud, för honom så uppenbarar sig fantastiska möjligheter. För många år sedan så började jag jobba på en bibelskola. Och då skulle bibelskolan vara ett halvår och 3 månader var bibelundervisning. Och sen skulle vi andra vara hjälpledare på missionsresan. Och vi skulle åka till Indien i 3 månader. Och jag och en tjej som heter Johanna skulle vara ledare för de här 9 stycken ungdomarna. Och jag tänkte för mig själv så här, hur ska jag klara detta, Gud? Hur kommer de lyssna på mig? Kommer det bli bra? Kommer jag lyckas med detta? Jag kände mig så liten i mig själv. Men jag bestämde mig ganska fort där för att Gud, om det här ska funka, då måste du få vara nummer 1 i mitt liv. Så jag gjorde mitt dagliga andaktsliv till någonting som var prioriterat. Jag bad och sökte Gud och jag lät verkligen Gud vara nummer 1 i mitt liv. Och när teamet samlades, vi hade egna aktiviteter eller vi jobbade med grejer där nere, så såg jag till att vi alltid började med bön. Och många gånger så kom man i situationer när man bara tänkte, då fick man bara tänka en tyst tanke för sig själv. Hur ska det här gå? Nu får verkligen du hjälpa till. Man bara sände en tanke till Gud. Nu får du verkligen hjälpa till, Herre. Och många gånger så hamnar man i situationer och man tänkte, hur ska jag klara detta liksom? Så fick man tänka, hur hade Niklas gjort? Hur hade Philip McCurley gjort? Och så härmade man dem och så blev det ganska bra. Och de där 3 månaderna i Indien, det blev på många sätt en väldigt lyckad missionsresa. Jag kan inte ta någon egen cred för det här. Men när man börjar med Gud så finns det en stor risk att det faktiskt också kan sluta väl. I Matteus lite senare, i det 16:e kapitlet tror jag det, så säger Jesus så här. Jag ska bygga min församling. Det är väldigt skönt det där. Att det faktiskt är han som bygger sin församling. Man kan andas ut. Man kan släppa ner axlarna lite. För det är faktiskt han som har lovat att bygga sin församling. Och jag skulle vilja säga så här, att det bästa sättet som du och jag kan tillåta honom att bygga sin församling, det är faktiskt om vi tillåter oss att bli beroende av honom. Ser man till att börja rätt så finns det en större risk att det faktiskt kan sluta väl också. Så fungerar det ju. Jag skulle vilja läsa en bibeltext som är lite längre. Jag tror att det är 11 bibelverser från Lukas evangeliet. Det 5:e kapitlet. Lukas evangeliet, 5:e kapitlet och från vers 1 och framåt. En gång när Jesus stod vid Genesaret och folket trängde sig in på honom för att höra Guds ord, fick han se 2 båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg då i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom att lägga ut lite från land. Sedan satte han sig ner och han undervisade folket från båten. När han hade slutat tala så sa han till Simon: far ut på djupt vatten och lägg ut era nät i fångst. Simon svarade: mästare, vi har arbetat hela natten och vi har inte fått något. Men på din befallning så vill jag lägga ut näten. Det gjorde så, fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder. Då vinkade de till sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och de fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det så föll han ner för Jesus och sa det: gå bort ifrån mig, herre, ty jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst som de hade fått. Också Jakob och Johannes, Zebedeus söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa det till Simon: frukta inte, härefter ska du fånga människor. Och så drog de ut båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Scenen är ungefär så här, att Jesus, han är ute och gör det som han brukar göra. Han är ute och predikar och undervisar, han ber för människor, han befriar människor. Han tar sig an dem som är marginaliserade i samhället. Han pratar om att Gud är inte en sträng pappa som vill slå dig i huvudet. Utan han är en god fader som vill omfamna dig med all sin kärlek. Ungefär det här är det som Jesus gör dag ut och dag in. Den här dagen så står han vid en sjö. Och det är så mycket folk överallt så Jesus får nästan inte plats där. De tränger sig på honom och knuffas och det är folk precis överallt. Så Jesus anser att här har vi en båt. Nej, men jag kliver in i båten och så fortsätter jag att tala till folket som stod vid stranden. Och så håller han på en lång stund. Eller det vet vi inte, men han håller på en stund. Och sen vänder han sig om till fiskaren som ägde båten. Simon, låt oss fara ut på djupt vatten och fånga lite fisk. Simon, han har varit fiskare, kanske i generationer, han står och tänker där. Alltså det är lite pinsamt faktiskt. Här har vi en predikant, en profet, han säger sig vara Guds son, han kan ingenting om fiske. Det visste jag nästan sedan innan och nu vet jag det också. För att mina fiskeredskap, de funkar bara på grunt vatten. Och nu säger han till oss att vi ska ut på djupt vatten. Ja, vi kommer inte få mer fisk ute på djupvatten när jag har försökt fånga hela den här natten. Och jag har stått här och rensat alla näten från alger och sjögräs och annat. Nu är de nästan rena igen. Nu säger han till oss att vi ska ut en gång till. Och jag har jobbat hela natten. Jag är helt slut. Jag orkar ingenting. Kanske är det folket på stranden som ropar: Simon, i förrgår så botar han min svärmor. Ge honom en chans. Han tog sig an en änka i den staden. Ge honom en chans, Simon. De tar med sig Jesus när han sitter i båten. ut på det djupa vattnet där egentligen fiskeredskapen inte ska funka. De släpper ner fiskeredskapen och de får så mycket fisk att näten håller på att gå sönder. De får nästan inte ombord hela fiskefångsten. Så de får ropa till sina kamrater som är där borta. Kom och hjälp oss. Det kommer ut en, kanske flera båtar. Och tillsammans på något sätt så bärgar de hela den här fantastiska fångsten. Här så bryter Simon ihop. Han förstår ju att vad var det som hände? Det här ska ju egentligen inte ens funka med mina fiskeredskap. Nu har vi så mycket fisk som jag kommer inte ens ihåg när jag såg det. Så säger han, kanske han böjer sina knän och säger till Jesus, gå bort ifrån mig. Jag är en syndig människa. Och Jesus, han skickar inte bort någon. Han kanske la sin hand på hans axel och sa, från och med nu Simon så ska du fånga människor och inte fisk. Så drog de upp båtarna på land och började följa Jesus. Om man skulle ställa en fråga till den här bibeltexten. Varför gör Jesus det här miraklet och varför gör han det på det här sättet? Var det så här att Jesus tänkte så här? Han kanske inte hade en klocka, men han tänkte så här. Jag har inte gjort ett mirakel här nu på 4 timmar. Jag får nog hitta på någonting här nu. Vi har båtar och lite vatten. Vi kör ett fiske under. Eller ville han bara skryta lite? Visa sig på styva linan? Vill han knäppa Simon Petrus på näsan? Nej, naturligtvis inte. Jag skulle vilja föreslå så här att Jesus den här dagen genom att göra det här miraklet på det här sättet kommunicerar någonting till Simon Petrus fast han egentligen använder inga ord. Och det som han kommunicerar till Simon Petrus den här dagen, det förstår Simon Petrus rätt av. Och indirekt så är det ju detta som han kommunicerar till dig och mig. Det som Jesus kommunicerar till Simon den här dagen är ju framförallt som jag ser det 2 saker. För det första, Simon, allt är möjligt för mig. Nummer 2 skulle vara någonting i stil med det här. Simon, vid slutet av din egna förmåga så kan jag göra ett under, ett mirakel i ditt liv. Det här förstår Simon rakt av den här dagen. Och många gånger, om vi skulle gå till oss själva, så är det ju faktiskt precis så här det är. Att startpunkten för Guds ingripande i våra liv, det är ju när vi har kommit till slutet av vår egen förmåga. När vi inte har mer rep att hålla fast vid. Och vi bara tänker eller säger, Gud, nu får du bära eller brista. Eller nu måste du kliva in, för nu har jag inte mer rep att hålla fast vid. Många gånger så är det precis där som Gud griper in i våra liv. Ibland så ser man på Instagram, Facebook eller man hör folk tala om det och då kommer du höra mig tala om det. Ibland brukar vi säga så här att Jesus plus ingenting, det är det som är evangeliet. Vi ska läsa en annan bibelvers från 2 Korintierbrevet. Kapitel 12 och vers 9. Vi kommer egentligen in i ett sammanhang, men det är ganska så välkänt så att jag hoppar bara rakt in i det. Där står det så här, men han svarade mig, det vill säga Jesus till Paulus. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. I vår egen svaghet så finns det en möjlighet för Guds kraft att verkligen få fullkomnas i våra liv. Jag skulle vilja ta några scener från svensk kristenhet. Det gäller absolut inte den här kyrkan, men kanske någon annan kyrka någonstans i Sverige. Jag skulle vilja säga så här att idag så har jag faktiskt bjudit in en vän här. Och han står faktiskt alldeles bredvid mig här. Titta om ni kan se honom, men han är precis lika lång som mig. Lika gammal som mig, han har lite snyggare kläder än mig. Han har lite mer muskulös och så har han lite hår också. Och så har han stylat sig med lite vax här, bara för att reta upp mig, men det är en annan sak. Han heter Anders Andersson. Nu vinkar han till. Ja, ni kanske kan vinka tillbaka till honom här lite. För han brukar inte gilla det när man inte vinkar till honom. Men han står faktiskt här. Och Anders Andersson, han är en varmt troende kristen broder. Som är uppvuxen i kyrkan. Han har varit troende så länge som man bara kan minnas. Går alltid till kyrkan på söndagar. Och lite däremellan också. Nu är han på väg till kyrkan. Nej, vi tar och backar upp storyn lite. Anders Andersson, han har haft, ursäkta uttrycket, han har haft en riktig skitvecka. Ursäkta uttrycket. Han har haft migrän 3 utav de här dagarna, den här veckan. Och så har han haft förkylning 2 utav de här dagarna. Så han har varit sjuk stort sett hela veckan. Hans ungar har bråkat med honom. Det har varit tjafsigt på jobbet. Bilen går dåligt. Hans mormor ligger på sjukhuset. Och så har katten rymt här veckan också. Han har haft en riktigt dålig vecka faktiskt. Faktum är att han har inte bara haft en dålig vecka. Han har haft ett riktigt dåligt år. Hela det här året har varit ett riktigt, ursäkta uttrycket, ett skitår. Han har nästan förlorat jobbet. Han har, när han var på semester i somras, så gick bilen sönder långt ute i omarken. Hans altan där hemma vid huset, så den har börjat ätas upp av eremiter. Så det är bara en trähög liksom. Aktiekursen har gått rakt ner i källaren. Hans elpris, det ska vi inte prata om. Det har gått upp 746 miljoner procent. Alltså han har haft ett riktigt dåligt år. Kan ni se honom här? Nu är han på väg till kyrkan. Och han kommer till kyrkan. En kyrka som är ganska lik den här faktiskt. Och har en foyer som är ganska lik den som är här ute. Det är inte den här foyern eller kyrkan. Men den är ganska så lik är den. Och när han kommer in i kyrkfoyern. Jag ska säga en sak till om Anders Andersson. Han har en liten olat. Han brukar kastslänga sig med lite kristet lingo ibland. Han slänger sig med lite grejer som funkar i kyrkan ibland. Och han säger lite kristna grejer så här. Ja, han slänger sig med lite one-liners ibland. Nu är han på väg till kyrkan. Och i kyrkfoyern så träffar han hon som står på den här sidan. Hon heter Berit Beritsson. Hon är 80 år. Hon har gått i kyrkan i alla tider. Hon är i kyrkan 3, 4, 5 dagar i veckan. Hon älskar kyrkan, hon älskar människor. Så när hon möter Anders Andersson i en kyrkfoyer som är ganska lik den här ute, så hälsar hon på honom. Men hon säger, hur är läget Anders? Anders vet ju att det här är ju inte läge att börja prata om sitt år. Han vet ju att det här är någon slags hälsningsfras. Och han säger att, nej men det är bra, säger han. Och efter ett tag så kör han sin favorit. Nej men Gud är god. Berit Beritsson, hon nickar ju till här lite. Sen berättar ju Anders Andersson för Berit om, ja men jag har fått ett bönesvar här veckan också. Katten rymde i 3 timmar och så bad jag till Gud och sen kom han hem. Så oj, oj, oj. Berit Beritsson, hon är så imponerad av Anders Andersson. Han verkar ha svart bälte i bön liksom. För hon har minsann inte fått sett någon bönesvar den här veckan. Så han har fått se 100% mer bönesvar än Berit. Hon är så imponerad. Det som händer i den här kyrkfoyern på en millisekund, det är det här. Att våran vän Anders Andersson, han går från att vara en person till att faktiskt vara 3 personer på en millisekund. Den första personen som han blir, det är ju den personen som Berit Beritsson tror att han är. En människa som mer eller mindre har svart bälte i bön och ler och kommer till kyrkan. Den andra personen som han blir, det är ju den personen som han utger sig för att vara. Och den tredje personen, ja det är ju den som han egentligen är. Det vill säga den personen som har haft en riktigt jobbig vecka och ett riktigt skitår faktiskt. Jesus han sa i Matteus 16 att jag ska bygga min församling. Jag tror inte det var så här han menade. Att vi skulle komma till våra kyrkor och uppträda som 3 personer i en skep. Eller vad tror ni? Jag tror inte riktigt det var det som han menade. Den andra scenen är tagen från tv-världen. Jag tror det finns på Kanal 4 ett tv-program som heter Masked Singer. Jag tror det är kanal TV4, tror jag. Går på fredag eller lördag kvällarna. Och det är massa A, B och C-kändisar som de spökar ut i någon kläd, i någon stor dräkt. Och så har de något huvud som man inte ser ansiktet. Och man kan knappt se rörelsemönstren på dem. Och så är de en, jag vet inte, 5, 6, 7, 8 stycken. Och så får de sjunga massa låtar. Och så kommer det fram ledtrådar. Vissa är sanna och någon är falsk. Och så har vi hela Sveriges folk som sitter där och gissar. Undrar nu vem som är bakom mjukglassen liksom. Eller sjöjungfrudräkten här. Kan det vara Lasse Berghagen? Och så har vi en expertjury med massa kändisar som sitter där och gissar vecka ut och vecka in. Och de lyssnar på ledtrådar. Och så naturligtvis så ska det röstas om allting. Någon ska skickas hem. Till slut är det någon som har sjunkit lite för dåligt i någon låt. Och så röstar Sveriges befolkning. Och så skickas någon hem. Och när de ska skickas hem, då skanderar hela publiken, alla hemma i tv-sofforna, expertjuryn, av med masken, av med masken, av med. Och på ett väldigt tv-vänligt sätt så lyfter de av det här stora masken på huvudet, sakta, sakta, sakta. Och så dyker, jag vet inte, Lasse Berghagen eller Johio eller någon annan ABC-kändis fram där. Och så tänker alla, nej men var det han det var som var där bakom? Jag ska citera från Bibel 2000, från andra Timoteusbrevet kapitel 3 och vers 5. Där står det så här. De bär fromheten som en mask. Håll dig borta från dem. Paulus säger till sin andliga son Timoteus att de bär fromheten som en mask, men håll dig borta från dem. Du och jag, vi ska inte ha våran fromhet på utsidan, utan den ska ha med hjärtat att göra. Jag tror om vi skulle vara lite ärliga inför varandra, inför våra familjer, varandra här i kyrkan, så händer det nog ibland att vi tar på oss en liten mask, både inför varandra och inför Gud. Jag tror att många kristna skulle må väldigt bra utav att ta av sig masken, komma till slutet av sin egen förmåga och sluta att vara någon annan än den man faktiskt är. För hur var det nu Jesus sa? Jag ska bygga min församling. Och jag tror inte han tänkte att vi skulle springa runt och göra det med en mask inför varandra och inför Gud. Vågar jag ställa den där eller? Ja, det går nog bra. Jag brukar säga att jag har varit i tjänst för Gud eller predikat, undervisat, hållit på med mission och församlingsplantering och lite allt möjligt sedan 2001. Och under de här åren, och kanske till och med innan dess, så såg jag en bok. En liten bok, den var skriven av en skotsk pastor, präst, predikant 1895. Boken heter på engelska Humility. Det blir ungefär ödmjukhet på svenska. Och jag tänkte för mig själv så här. En bok om ödmjukhet. Ja, det är nog ingenting för mig. Eller rättare sagt, jag sa nog så här. Det kommer nog göra ganska ont att läsa den här boken. För man känner ju sig själv, om man ska vara helt ärlig. Det finns ju ganska mycket stolthet och mycket annat också här inne hos Daniel. Nej, men den där boken får jag nog hålla mig lite ifrån. Liksom. Hålla på en armlängds avstånd. Och man såg den på internet, sociala medier, i bokshoppar, hemma hos folk. Den här boken, den dök upp med jämna mellanrum i mitt liv på olika sätt. Den är ju som sagt skriven 1895 och så har de gjort en, jag vet inte hur många upplagor de har gjort. En av upplagorna på den här boken, Humility, då stod det liksom författarens namn längst där nere, längst där uppe stod det Humility. Och så var det en bild i mitten på en stor vit kopp som var helt tom. Om jag tyckte det skulle vara jobbigt att läsa den här boken om ödmjukhet så blev det ännu värre. När jag såg layouten på vissa utav de här versionerna. När det var en stor vit kopp. För jag förstod det. Budskapet i den här boken, det kommer handla om att du och jag många gånger bör få vara den här vita koppen som han kan få fylla med sin närvaro. Till slut så man håller på, man växer och tiden går. Så man känner ju att nej, men jag kanske ändå ska läsa den här boken. Och så bestämde jag mig för att nej, men det skulle bli jul snart. Så jag sa till min fru Regina, nej, men jag önskar mig en bok som heter Si och så. Den ser ut ungefär så här på framsidan och den är skriven av personen Si och så. Du får gärna köpa den till mig. En bok som heter Humility helt enkelt. Och jag skojar inte, det tog inte 5-6 minuter. Så hör jag hur du knastrar på datorn. Och så sitter hon här och klickar hem en bok om ödmjukhet till mig. Hon kunde väl väntat en dag eller 3 eller 5 dagar. Jag har inte kollat med henne, men jag kan tänka mig att hon tänkte så här. Han vill ha en bok om ödmjukhet. Det fixar vi på nolltid här liksom. Ja, jag vet inte. Innan jag ber en bön så skulle jag vilja avsluta med det här. Och ställa den här frågan till dig. Är du villig att bli det här kärlet, den här koppen, den här tomma koppen som han kan få fylla med sin närvaro? Du vet, vi är våra egna värsta fiender många gånger. Vi har Guds kärlek och kraft och allt annat, hela himmelriket, tillgängligt för oss. Men många gånger så är vi bra på att fylla det med mycket annat här i. Är du villig att bli det där tomma kärlet som han kan få fylla med sin kärlek och kraft? Kanske är det så att varenda gång du kommer öppna ditt köksskåp och ska dricka kaffe och du ser de här muggarna, kan vi kanske både du och jag bli påminna om det här budskapet. Han har möjligheter att verkligen verka i våra liv. Men då behöver det här vara ganska tomt i våra liv på oss själva. Amen, amen. Tack så jättemycket. Det har verkligen känts som att jag har varit i mitt eget vardagsrum här med vänner och fått dela Guds ord en liten stund. Tack för att jag fick komma. Verkligen betydelsefullt. Det är ett budskap verkligen till mig själv och till er. Låt oss göra allt vad vi kan för att leva liv beroende av Herren i våra liv. Kan vi göra det, då finns det enorma möjligheter för både dig och mig. Amen, amen. Nu ber jag en bön för oss. Himmelske Fader, jag ber verkligen för denna kyrkan och våran bygd och höglandet. Herre, jag ber att våra liv och våra kyrkor ska fyllas utav dig själv, Gud. Jag ber att vi ska våga ta av masker inför varandra och inför dig, Gud. Att vi inte ska låtsas vara någon annan än den vi är. Utan att vi ska kasta oss på dig och vara beroende utav dig, Herre. Du har gjort hela himmelriket tillgängligt för oss. Och jag ber att vi inte ska fylla våra egna liv med allt det där andra först, Gud, Herre. Välsigna mig, välsigna alla papper idag, alla andra också, Gud. Och välsigna denna kyrkan. Far, vi tackar dig och vi ber att vi ska våga att bli mindre så att du kan få bli större i våra liv, Jesus. Och allt folket sa, amen, amen, amen. Nu lämnar jag över till mötesledarna.